Nu följer del 14 av Roland Schütts roman Kodisbällan. Men först en liten resumé om vad som hänt tidigare. Roland lyftade till sin onkel i Paris. Här mötte han konstnären Marc Chagall som bekräftade sin bekantskap med Rolands mor Sipa. Vid hemkomsten fick han ett rekommenderat brev från militären. Det var en inkallelseorder. Han skulle göra sin värnplikt. Det blev inte så trevligt. Trakasserierna gentemot Roland var legio. Uppläsare är Sven Lionell.
...120 hade åtagit sig att organisera muckarskivan och vidtog vissa förberedelser, vilket betydde att en lokal skulle ordnas. Det blev Källhagens värdshus på Norra Djurgården. Verserna var redan klara och beställning av förtäring ordnades. Gemensamt bestämdes att varje kille skulle ha med sig en halvpanna till festen för att den inte skulle bli för torr. Det var 120s idé, fullständigt vansinnig. Vid sista permissionen skulle varje kille ha med sig en halvliter till förläggningen och lämna till 120 för att killarna skulle vara nyktra när de anlände till Källhagen och dricka sprit där. En halv liter per man. I ett speciellt gömställe ombord förvarades ett 50-tal flaskor under 120s kontroll. Klart för muckning. Uppställning i civila kläder på akterdäck. Kårchefen skulle enligt ritual avtacka sina mannar. Men det blev en ändring i ritualen. Det kom nämligen istället order om visitation av samtliga väskor som mannarna hade i händerna eller stående bredvid sig. Det hade nämligen försvunnit en del saker från förrådet. Sjöstövlar, ollar, strumpor, underkläder med mera. Kontrollen började i ena ändan av leden. Två korporaler verkställde muddringen. Efterhand som denna fortskred ökade antalet prylar som guppade i vattnet utanför relingen. Särskilt många sjöstövlar. Det var troligen sjömansgrabbarna från Göteborg som hade fixat dem. När korporal Karlsson beordrade 120 att öppna de båda resväskorna som han hade bredvid sig blev han ganska bestört. Bägge väskorna innehöll brännvinshalvlitrar. Stäng väskorna för helvete! 120 förklarade anledningen till väskornas innehåll. Karlsson log. Tack Karlsson. Det var den enda bussiga handlingen något befäl visat 120 under hela värnpliktstiden. Tänk om väskornas innehåll hade blivit konfiskerat. Då hade det blivit fest på officersmässen. Kårchefens avskedstal blev lite annorlunda än brukligt. Ni är den sämsta grupp vi någonsin haft här på F2s historia. Adjö! Så var det dags för muckarskivan som avåts och avdracks på kvällen. Alla grabbar var närvarande utom Tage Furugård som tagit värmning för att få stanna kvar hos sina meningsfränder. Flera av grabbarna var redan på snusen då de anlände till Källhagen och så en halv liter på varje kuvert. Behövdes det berättas mera? Jo, källarmästaren sa efteråt att han aldrig mer skulle ha någon muckarskiva där och aldrig mer skulle arrangera någon sådan. Före detta 120 ansågs ha ett visst ansvar och höll sig relativt nykter och höll faktiskt ett tal applåderat av de grabbarna som orkade lyfta sina händer. En grabb höll ett tacktal. Före detta 120 skydd, jag döper dig härmed till Roland. Tog med fingret några droppar brännvin och stänkte i Roland på den svarta och vågiga håret. Så småningom droppade grabbarna av. Roland stannade kvar och reglerade kostnaderna för en hel kvaddad servis. Innan han tog en taxi hem till Helsinggatan fick han hjälp av en kompis att fiska upp en av göteborgarna som plaskade kring vattnet i Djurgårdskanalen. En annan göteborgskille hade gått vilse, hittades av polisen sovande i en plantering vid Karlbergsvägen och blev insydd i polisstationen vid Helsinggatan. Han kom ihåg Rolands namn och blev avhämtad av honom för vidare befordring till centralen och tåget till Göteborg samt troligen ut på de vida haven. En del år efter muckningen reste Roland i tidningen att Tage Furugård hade tagit ner skylten. Något år efter lumpen gifte sig Roland med Mary som hade botat honom från hans sexualskräck. De fick Birgitta som gifte sig med Gunnar och fick Birger, som gifte sig med Toshiko och fick Johan, sextondels jude och halvjapan. Det är ett känt faktum att brottslingen återvänder till brottsplatsen. Så också Roland. På våren 1987, vid 74 års ålder, återvände han till Matteus folkskola. Han har också fått idén att skriva något om sin uppväxt att läsas av barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Först åkte han till Helsinggatan 3. Satt cirka en timme i bilen och tänkte på sin uppväxt. Ballonger med knopp, kodisbällan, Bertils snytingar, Sipas symaskin, Fritjof morfinism, fylletesterna med fiolunderhållning, torrklosetterna på gården, all. En promenad i Vasaparken. Sandlådan, gungorna, skridskobanan, vaktis, snurrorna och F-Margit. In på Sabbatsberg. Akutmottagningen var ombyggd, men han satte sig på en bänk och blundade. Kom ihåg fiolspelningen och mannen som försöker klappa händerna trots att han var gipsad. Och ögonen, världens vackraste ögon. Och en tanke till läkaren som sa att fröken var vänsterhänt och gift. Och framförallt en tacksam tanke till läkaren som var så skicklig att sy fast hans näsa. Troligen en hel timme i bilen utanför detta snusboden som nu var antikaffär. Pappa Fritjof med sin filantropiska försäljning av socialistlitteratur, Strindbergs propaganda och sina bjudcigarrer. De manliga ungsocialisterna, farbror Hinke, farbror Hjalmar och alla andra farbröder samt Skata. Och diskussionerna och tyngdlyftarna med sina pruttar. Mamma Sipa med sina små kuvert under disken, upplåsning och elasticitetsdemonstrationerna för tanterna med de stora magarna, Kalle Vänster och idolfarbrorn Ture Nerman. Roland hade blivit lovad en dikt av honom och också fått den många år senare. Den löd så här: kamrat Roland, du tog den stora risken att propagera för vad Sipa gömt under disken. Du fick kvinnornas ögon att slå upp med hjälp av ballonger med knopp. En bättre reklam såg man sällan än den du gjorde med kodisbällan. Farbror Ture undertecknat. Ja visst, brottsplatsen, Matteus folkskola. Bilen parkerad vid Vanadisvägen, samma järnstaket och grindar. Samma deviser under taksprånget. En trappa upp. Skolsalen till vänster. Roland knackade på dörren och steg in. inte renoverat sedan han satt i klassrummet, med nya bänkar och på varje bänk en dator. En lektion skulle just börja. Läraren såg frågande på gubben Roland. Jag satt i det här klassrummet för 60 år sedan. Jag heter Roland Skytt. Vilket lektionsämne har ni den här timmen? Samhällskunskap, svarade läraren. Vill ni ge mig den här timmen? Ja, varför inte? Jag lovar att du inte kommer att ångra dig. Okej då. Roland satte sig framför eleverna där Ludde suttit för 60 år sedan. Frågade eleverna om de ville veta hur det var i det här klassrummet då. Eleverna satt som tända ljus när han berättade om Ludde, ballongerna, Bellan, cykelstölderna. Så mycket som han hann med på 45 minuter. Eleverna var mycket nöjda och visade det. Magistern sa att Roland skulle fortsätta att berätta i skolorna. Men han hade andra hobbies numera. Epilog. Om jag skulle skriva en bok skulle den handla om Roland och hans värld. Men vilken förläggare skulle ha mod och intresse av att trycka den boken? Och vem skulle köpa det? Ja, så slutar Roland sin berättelse. Och som uppläsare skulle jag vilja göra den här lilla kommentaren med anledning av den fråga som Roland ställer. Många Roland kom att läsa boken och väldigt många såg filmen. Och nu har vi också läst in den här på Tyresö radion. Tack Roland! Ja, så till sist vill jag då som uppläsare göra ett litet personligt tillägg. Jag har ju haft förmånen att träffa Roland ganska många gånger. Ofta var det i samband med teaterföreningens föreställningar. Han gillade oss i teaterföreningen och vid premiärerna kom han ofta elegant uppklädd med stor hatt och vit kostym. Vid nyårsrevyn 1994 hedrade teaterföreningen Roland med en visa. Jag skrev texten och Elisabeth Sellegren musiken. Den handlar bland annat om Rolands mamma Sipas möte med målaren Marc Chagall. Ni som följt uppläsningen kanske drar till minnes hur Roland i Paris får möta Chagall vid en fin tillställning. Vid samtalet berättar Roland att Sipa kom från samma hemby som Chagall. När Chagall får reda på Sipas namn blir han mycket upprymd och berättar om ett möte som han haft med Sipa i mycket unga år. Av detta blev det då några verser om Rolands liv och Sipas möte med den berömde målaren som jag tänkte avsluta med. Man skulle av texten kunna dra slutsatsen att Chagall är pappa till Roland, men så är det naturligtvis inte. Som versmakare tar man sig vissa friheter att antyda och garnera en berättelse. Och nu till verserna. Har ni läst boken filmad med skådis, boken skriven av Roland Skytt? Han som gjorde en Bella av Kådis. Den karn måste väl ändå vara förbytt. Men boken är varken bluff eller saga och inte skriven för att behaga. Livet är inte saga och bluff för fredsaktivisten, socialisten från Tuff. Det hände sig under tsarens dag att ett ungt och mycket förälskat par långsamt tog av sig kläderna sina och simmade ut i floden Dvina, sam till en ö som bildas ibland av vattnets flöde och flodens sand. Hon var 15, 16 var han. Sen låg de helt nakna bredvid varann mitt i en flod med stilla flöden. Sen simmar de hem mot skilda öden. Flickan
skulle bli Rolands mor, han, Chagall med flygande kor. Det blev inget mer av detta möte än förlägna kyssar och ett orört sköte. Men när Roland föddes med sin stora kran långt senare i Vasastan, så var det nog i alla fall med en droppe från Chagall. Så kom Roland till och fick heta Skytt. Det mesta var viktorianskt och prytt, men ej pappa Fritjof och mamma Sipa som förhindrade att någon kom i knipa. Hon sålde gummi till feminister, han Strindberg till socialister. Det var dock inte helt utan risk, för det mesta fick säljas under disk. Roland tog några, gick ner i källaren och trädde så en kodis på Bellan. Roland sålde, blev populär, kodis Bellan, en god affär. Sen låg man och sköt mot gubbar och horor och pangade några av Vasastans doror. När Roland skriver om sitt unga liv, han fumlar ej med preventiv. Nej, rak på sak och fria fall, som änglar faller hos Chagall. Ja, det som jag nu läste, det var mitt försök då att beskriva Rolands liv utifrån boken Kodisbällan. Sen visste jag också att Roland hade en liten favoritvers. Han visste ju att jag skrev vers, och vi pratade ofta om det, och han besökte ju ofta, som jag sa, våra föreställningar, och ofta var han på Tyresöspelet. Och där ingår en vers, en sång, som heter Den längsta kyssen, och den handlar om två Tyresöungdomar som står här i Tyresö centrum och väntar på att bussen ska komma. Och under tiden så står de där helt oblygt och kysser varandra och för ett riktigt resonemang. Och den här versen ska jag nu, som heter Den längsta kyssen, ska jag nu avsluta med. Rolands alltså favoritvers. Den längsta kyssen i Tyresö se vill jag ge dig så här, så att alla kan se att så här kan man kyssas emellan en buss. Ingen gammaldags flyktig pryd liten puss. Nej, den längsta kyssen i Tyresö se vill jag ge dig så här, så att alla kan se. Så att alla de andra kan se och förstå att vi står här och väntar på 872. Och om bussen kommer, vi kanske går på. Det beror ju förstås hur vi känner oss då, hur vi känner, om allt verkar riktigt och schysst, och om du känner dig färdig kysst.
Ni har hört del 14 av Roland Schytts roman Kodisbällan. Uppläsare var Sven Lionell. Tidigare avsnitt finns på webben. www.tyresoradion.se